Hur gjorde du det där?
Jag vill inte skruva på den där.
Ja, men jag kan inte skruva på den. Jo! Fan, det går ju.
Välkomna till ännu ett avsnitt av Skidsnack. Vi är tillbaka efter juluppehållet och jag sitter här med Viktor som vanligt. Hur är läget?
Jo, men vad fan. Det är synd att klaga. Det har ju varit jul och nyår. Sånt är ju alltid trevligt.
Men... ja, men eller hur? Och för att fira detta lite extra här så här och ge er något som ni inte har fått förut i den här podden så har vi en hedersgäst med i detta avsnitt. Så vi välkomnar Sportbladets Kristoffer Bergström in i studion.
Tack så himla mycket.
Hur känns det att göra Skidsnacks debut?
Jag är mycket nervös och ängslig och det kommer säkert bli lite fel. Men du är ju lite som det svenska damlaget i Tour de Ski, tänker jag. Att det ska vara lite ängsligt och lite nytt och sådär.
Ja, men du ger verkligen ett superängsligt intryck också. Så. Välkommen.
Tack, tack.
Nej, men det är mycket roligt att ha dig här. För er lyssnare som inte är bekant med Kristoffer Bergström så är han ju vår ärade kollega, krönikör, skidexpert på Sportbladet. Lite allt möjligt. Du är en allt i allo.
Ja, det är jag. Jag skriver om tunnhåriga män också och sådana här saker. Så att det är lite blandat.
Finns en del av den varan i den här sporten.
Ja, även i den här studion.
Ja.
Man kunde stå fast. Ja. Hur är läget med dig, Stefan?
Jo, men det är alldeles strålande. Jag känner att det är trevligt när det är skidor varje dag. Mm. Så därför skulle jag vilja ha Tour de Ski året om kanske.
Och trevligt också att du får njuta av ett svinkoppsfritt ansikte här.
Ja, men det, jag väntar mig att du skulle ha tagit med någon annan av de här barnsjukdomarna som jag pratade om.
Nej, men alltså nästa,
koliken och det där.
Ebola är nästa naturliga steg i det här sjukdomsinfernot som...
Kanske inte en erkänd barnsjukdom.
Nej, men vi måste ta klivet upp.
Men hörni, nu vill jag berätta om min sjukdom som jag har haft hela mellandagarna i 6 dagar. Uh-huh. Jag har fått karies i alla tänder i hela munnen. Jag har så otroligt ont. Och så gick jag efter 3 dagar och snöt mig. Och då gick det över. Och jag tänkte, det här är ju ett mirakel. Jag måste ju berätta för
folk. Är du säker på att du hade karies i alla tänder?
Nej. Hade du inte bara en ärta långt upp i näsan? Någonting som äntligen flög ut.
Så. Jag googlade detta. Och det finns fler som har varit med om samma gudsmirakel som jag. En del vill hävda att det är någonting med bihålorna som trycker på någon nerv som går ner i tänderna så det känns som hål i tänderna. Lögn. Det var karies och den försvann när jag snöt mig och nu är jag helt frisk.
Det här låter lite som min åkomma att jag nyser när jag äter choklad. Det har jag inte sett någon riktigt vetenskaplig förklaring till, men... jag känner ändå att det är där i gränslandet.
Det låter lika vetenskapligt som våran väns teori om att rödhåriga som du själv gillar Fanta väldigt mycket.
Apelsin. Alla rödhåriga älskar apelsin.
Var det så?
Ja.
Hörrni, vad kul det är att podda nu. Man får prata lite allvar istället för bara stå bla 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 i texter och sånt.
Men apropå podda, du har ju fått en del fan, Kristoffer. Mm. För något du har skrivit. Och du skrev bara för någon vecka sedan, här är ju mellandagarna, en kolumn om Tour de Ski som vi är mitt uppe i. Vi kan säga för protokollets skull att i poddande stund så är vi någonstans exakt mitt i Tour de Ski. Vi har avverkat 4 etapper. Så att när ni hör det här så kanske det har varit ett par etapper till. Men så är det i denna värld. Men du... rörde upp en er känslor.
Ja, det är väl därför jag är här, tror jag. Jag tryckte mig in i studion. Ni vill ju inte ha mig här, det vet jag. Och det gör ingenting. Jag
det här skrev kommer inte sändas någonstans ändå. Det här, vi spelar inte ens in.
Jag förstår. Jag skrev en text om att den svenska truppen, på damsidan framförallt, är skamlig och inte värdig tävlingen. Jag skrev flera förslag på vad som borde kunna göras med skidsporten. Där utgångspunkten var att man ska ta en tavelsudd och sudda ut hela skiten just nu och börja om och bara fylla i det som är vitalt för sporten. Och sen gav jag ett förslag på vad som kunde vara en omstart på något vis där. Och jag fick många, många härliga mejl, väldigt, väldigt arga mejl, och jag är bara här för att säga att ni har ju rätt. Herregud, vilken slabbig text, va? Jävlar, den var inte bra. Alltså, den var mycket och den var svajig som. Jag vet inte var jag ska börja för att komplettera.
Finns det inga redaktörer på Sportbladet?
Det verkar inte finnas. Det var, gör de egentligen? Ja, alltså,
man kan alltid säga det som skribent, att det är alltid någon redaktör som har fuckat upp.
Och verkligen, verkligen. Gick in och skrev in massa stycken där. Jag hade skrivit väldigt fina saker. Ska jag bara revidera kort? Så här, jag tycker att det var en skamlig svensk trupp. Punkt. Helt ovärdig tävlingen.
Vad är det du tycker är skamligt med den här
truppen? Vi kan inte ha 8 av våra 10 bästa borta från Tour de Ski när ingen annan nation i princip vilar någon. Norge har någon förstås. Men i övrigt så är världseliten på plats. Sverige har ett uselt lag jämfört med någon annan sport. Om Sverige handbollsmästerskap, skickar Sverige inte sina 8 bästa eller 10 eller 15 bästa och någonstans bara blir helt överkörda. Det går man inte med på. Sverige ska stå för någonting. Sverige ska stå för att vi satsar på världskuppen också. Och det här är ett sätt att visa att Sverige inte står för att världskuppen är viktig. Och det tycker jag är genant. Det jag var otydlig med i texten är vem man ska skälla på. För det visste jag typ inte. Alltså, jag tycker att FIS bär en del skuld i att touren är svår att gå igenom. Kollar man på hur det gick i touren förra vintern mot hur det sen gick på OS, så ser man att det glappar. De som var bra topp 3 i touren tog inte individuell medalj på OS till exempel. Och då ser man att då sliter det förmodligen för mycket om det är så att det någon månad senare bara är sådana resultat.
Det här har vi ju faktiskt svart på vitt.
Ja, vi efterlyste ju en liten granskning av det här från vår trogna lyssnare Nordic Ski PhD, som faktiskt har gått till botten med det här, med hur det ligger till, om man tjänar på katoren eller inte. Och han gjorde en sammanställning för ganska många år sedan, men den är ändå högst aktuell idag. Och
för er som inte känner till Nordic Ski PhD, våran trogna lyssnare, så är ju han på riktigt en forskare. Kanske inte inom just skidåkning och sånt och statistik, men brukar frilansa lite med sånt och har en utmärkt blogg man kan läsa. Och som Stefan säger, en ganska gedigen sammanställning där han har kollat på hur åkare har presterat innan Tour de Ski, jämfört med hur de har presterat efter Tour de Ski, och alltså baserat och tagit skillnad på de som har ställt upp i Tour de Ski och de som inte har ställt upp i Tour de Ski. Det var inte det uteslutande hur man presterar på mästerskapen, utan de har fått tagit på de säsongerna då var det mästerskap.
Ja, precis. Och det man kan utläsa av den här sammanställningen är väl att det egentligen inte är någon större skillnad. Om man har avstått touren har man ju inte generellt sett gjort något bättre resultat än om man har åkt den.
Eller jag ska rätta mig själv. Visst var det sammanställning av hur det hade gått på mästerskapet den säsongen?
Precis, ja. Det var före och efter touren.
En snittplacering på ens lopp.
Ja.
Helt enkelt.
Man tycker ju att en sån här undersökning borde ju ha gjorts även från något slags officiellt håll, och då blir det ju lite närmast obegripligt varför man inte åker touren, eller?
Ja, alltså jag tycker egentligen det där, jag är inne dels på Kristoffers resonemang, även om han kanske inte fullt ut riktigt verkar stå för det så här i efterhand.
Nej, men jag står för att förbundet har gjort väldigt fel. De måste trycka, Svenska skidförbundet måste trycka mycket hårdare på sina åkare att de ska åka. Att det är viktigt för svensk skidåkningsdel. Ja. Det har de inte gjort här, och det tycker jag är dåligt.
Och som Martin Jonsson Sundby säger lite grann, det är ju själva produkten som är världskuppen. Alltså det är ju deras allsvenska eller Premier League eller vad man ska kalla det. Det är ju ändå världskuppen och Tour de Ski som är världskuppens absoluta höjdpunkt. Produkten befläckas ju av att de bästa väljer att avstå oavsett anledningen. Och jag kan inte riktigt heller förstå, förbundet säger ju ja, absolut, och förbundets sponsorer, hur tycker de att det är att skicka in miljoner i Svenska skidförbundet när inte Charlotte Kalla står och segerintervjuas inför världskamerorna efteråt? eller Ebba Andersson eller vem som helst. Jag tycker det är en aspekt som det borde finnas påtryckningar därifrån. Jag tycker ju absolut att de bästa alltid ska ställa upp. Det är, alltså, om man ska kunna ha en tour som ska vara någon form av flaggskepp för längdsporten, då måste de bästa vara med. Så är det bara.
Så är det. Men när vi ska utkräva ansvar här, så kan man ju titta på åkaren själv, vad hon vinner på Tour de Ski eller på att inte vara med. Alltså, det är det mest pengastinna världscupstoppet förstås. Och man har kryddat med poäng och pengar och sånt där. Men det är fortfarande så att för en skidåkare som inte vinner massa lopp, utan som är där, liksom tar lite världscuppoäng och kanske någon topp 10 ibland, så är det ganska lite pengar i skidåkning. Du går runt på SOK-stöd, du kanske har någon liten sponsor och sånt där. Men prispengarna är så pass låga att om jämför du med skidskytte eller alpint, så är det mycket lägre prispengar. Och det här gör ju att när man tittar på Charlotte Kalla, när hon kan tjäna 15 miljoner på ett år, så är det väldigt lite som kommer från skidåkningen egentligen. Så hon har inget ekonomiskt incitament att åka världscuper överhuvudtaget. Hon har rent ekonomiskt, så är det bra för henne att synas och vara glad i viktiga stora sammanhang på något vis där. Det kan hon bry sig om. Men det kan inte ett förbund bry sig om på något sätt där.
De Nej, då skulle hon ju bara kunna strunta i hela världskuppen och bara åka VM.
Det hade i princip gett henne lika mycket pengar om man tänker att hon har lika god form på VM då. I princip tror jag det har det.
Men vad tycker vi om att en sån som då Ebba Andersson, nu har inte jag någon insyn i hennes ekonomiska situation på något sätt, men man kan ju anta med ganska god tro värdighet att hon inte har samma intäkter som Charlotte Kalla till exempel, och att de här pallplatserna hon har tagit i världscupen hittills i år gör en stor skillnad för henne ekonomiskt, och hon skulle ju ha varit en aspirant till pallen på varje lopp i Tour de Ski som inte är en sprint, och hon skulle ju, vi har ju inte sett henne åka upp från den här backen, men min känsla är att hon skulle kunna göra det ganska snabbt.
Man har ju den känslan
eftersom hon väger 25 pannor typ.
Så är det, och det är klart det är mycket pengar just nu, men sett över hennes karriär så förlorar hon bara några procent av de intäkter hon kommer dra in. Hon kommer bli ett stort affischnamn, tjäna väldigt många miljoner, men då är det på sponsorer, då är det inte på prispengar eller något sånt där. Så det stora hela, om det här ger lite bättre framgångar på ett VM, så gör hon ju ekonomiskt rätt. Däremot ska inte Svenska förbundet gå med på det.
Men vad hade Charlotte Kalla, hade hon varit samma Charlotte Kalla, ja det kanske vi kan säga, det är ju ingen som vet överhuvudtaget, men vi kan ju tillåta oss att spekulera. Hon fick ju sitt stora folkliga jättegenombrott just i Tour de Ski.
Mm.
När hon verkligen slog igenom för hela svenska folket.
Det har absolut inte varit samma utan det. Det är klart det var jättestort när hon ryckte från VP-köjterna där i backen. Det var fantastiskt. Och det här är hypotetiskt, jag menar utifrån att man behåller samma marknadsvärde ungefär och inte åker, då är det bättre. Alltså prispengarna, jag tror inte det finns någon sport i Sverige där det glappar så mycket mellan marknads, vad man får av sponsorer mot vad man får i rena vinstpremier och sånt där. Det är oerhört glapp däremellan, och det gör ju en speciell situation för alla åkare förstås.
Jag menar i förlängningen, Ebba Andersson kan ju kasta bort både bragdguld och gärringpris när hon liksom i sista Alpe Cermis tar fatt en och en halv minut på Östberg eller Neprajeva eller vem det nu är. Och
ja, liksom Östberg såg vi förra året att hon inte var någon mästerklättrare.
Nej, hon har ju alltid haft tungt.
Ja.
Så att där Ebba hade bara svept förbi och tagit en bejublad, fantastisk, sensationell seger.
Mm. Det hade varit hennes stora genombrott. Det hade varit hennes kalla ögonblick.
Ja, det hade ju kunnat vara det.
Och det blir både hon och vi alla snuvade på nu.
Konfekt, blåsta på konfekten. Skandal.
Men när vi ändå håller på och rasar mot allt möjligt nu. Ja, mot dig och mot allt annat. Så jag tycker nästan att man borde införa ett förbud mot att hoppa av Tour de Ski om man väl är med. Mm. För jag känner mig oerhört irriterad på att Ida Ingemarsdotter, som låg femma vid tillfället, hoppar av.
Emil Iversen då?
Om Emil Iversen hoppar av så är det en smärre skandal. Vi vet i podden ett stund inte hur det blir, men jag skulle tro att Emil Iversen åker vidare.
Men du vill ha lite mer så här, ett intyg att visa upp för arbetsgivaren, någon form av läkarintyg.
Ja, det ska fan med vara ett redigt läkarintyg för att få hoppa av.
Eller en lapp från mamma.
Så var det ju tidigare. Tidigare var det helt enkelt så att du var tvungen att fullfölja hela Tour de Ski för att få tillgodoräkna dig några poäng som du har skaffat dig under touren. Men sprinterserna blev jättearga och de fick liksom promenera, ja, knappt skidor på sig, promenera upp för den här backen på slutet. De måste bara ha ett slutresultat. Och det var liksom som att hålla dem gisslan nästan. De hade ju ingenting med något att göra överhuvudtaget. Och då gav man liksom den här chansen. Och den har folk tagit, minst sagt.
Ja, ja, alltså det har ju varit så rent de senaste åren. Men jag vet inte hur det var nu. Jag tror det var 75 damer och 105 herrar som startade i söndags. Eller nej, vad det nu var. Lördags, fredags. Mm. Förra veckan. Mm. Och nu har det ju rasat antalet åkare redan här fram till onsdag som det är idag. Så att, och framåt helgen, söndag när de klättrar, jag är svårt att tro att hälften är kvar.
Så Moa Molander Kristiansen kanske blir så här 12 till slut.
Ja, men herregud. Jag tror man får ganska redigt med världskupppoäng om man bara tar sig upp för den här backen. Mm. Och jag låg nu 22 efter onsdagens etapp.
Ja, någonstans där kring.
Hon låg 23 om du räknar in några avhopp säkert där redan som kommer.
Ja, ja, men herregud. Det är klart, för de svenska åkarna som är med, vad pratar du om med Maria Nordström och Lisa Vinsa och vilka det är, då klart de ska köra hela vägen. De har ju absolut ingenting att förlora på det. Tvärtom, de kan ta massa världskupppoäng och fiskpoäng och lite, kanske lite stålars på banken.
Ja, och jag har ett speciellt gott öga till en ukrainsk åkare som är 37, snart 38 år, ligger brak sist i touren. Men sist just nu, det är typ 40, plats 40, och några till kommer hoppa av snart. Då är hon nu, börjar närma sig världskupppoängen. Ja. Jag hoppas hon håller ut. Jag tappar hennes namn i inspelningen stund här, men hon verkar så himla härlig att hon bara kör på ändå. Och
håll ut bara.
Håll ut. Och om vi ändå är inne och rasar på saker. Mm. För jag vet inte riktigt hur man skulle kunna få folk, eller kunna tvinga folk att vara kvar i touren. Har du förresten någon idé om en reell lösning på det här problemet?
Ja, man får väl spärra in dem helt enkelt.
Ja, det tänker jag. Interneringsläger. Ja. Torbussen, man kommer inte ut.
Nej. Ett par 20 riktigt så förkylda jäkla står på flygplatsen och pussar alla som kommer. Ja, så ska du åka hem, ska du passera den jävla pusskontrollen också.
Ja. Ja, ingen dum idé.
Nej. Men en annan sak jag vill rasa mot, det är ju sprintloppet som var igår. Det här kommer säkert inte för någon överraskning för någon, men det här, alltså ska man ha skikross, ski, längdskidåkning, sprint, så får man väl ha det på riktigt.
Buh, vad det gråter nu. Ett litet dropp på 30 cm.
Det tog mig tillbaks till när jag själv var liten parvel och åkte skidskola. Det såg exakt ut så här, 30 centimeters gupp. Och sen de här, vad kallar de det, fartpucklarna.
Ja, är de där fartpucklarna var ju bland det töntigare jag sett någonsin.
Alltså, så jävla fånigt. Alltså, vi har ju rasat mot skidskikross förut. Men om den
du är lite mer än jag skulle jag vilja säga.
Men om den vägen är oundviklig, so be it. Men det här som någon ett mellanting som jag inte alls vet vad det är. Vad det här droppet, 30 cm droppet, vad fick man ut av det?
Riktigt coola bilder där de fotograferna stod där och såg folk som hoppa ner.
Ja, för det var väl det som var grejen, att det skulle vara roligt för publiken. Men jag undrar vem som tyckte det här var roligt. För det var ju ingenting.
Men jag håller med dig och säger, det var ingenting. Alltså nu skvätter det konstiga krokodiltårar på mig, även med Victor sitter bredvid mig och gråter för det var så himla hemskt där. Vad är det för jävla trams? Kom igen nu, det var ingenting. Sprinten, hur gammal är den? Den har ju funnits kortare än e-sporten typ. Och den håller på att ändras hela tiden. Buhu, någon i Schweiz la in en liten puckel. Ja, det gav ingenting, men det tog ingenting heller. Låt den stå där, den skiten bara.
Och sen de här pucklarna.
Ja, men det gör ju som inte riktigt något om de är där eller
nej,
inte.
Nej, men vad det gjorde, det var ju förstöra för chansen för typ Kalle Halvarsson att ta sig förbi. Nu får han skylla sig själv för att han återigen är världens absolut överlägset sämsta taktiker. Det visade han på sprinter och det visade han även under massstartsloppet när han valde att inte ligga längre fram för en typ sista 200 meter när han visade att han hade hur mycket kraft kvar som helst och kunde staka sig i mål på en femte plats. Han skulle kunna vara uppe på pallen hur lätt som helst om han hade haft en uns av taktik i sig. Men eftersom han inte har det och som han uttryckte det själv att han fick hjärnsläpp på sprinten så kom han ju bara till kvartsfinal. Men det var ju också det här, de här idiotiska fartpucklarna och det här meningslösa droppet som gjorde att det gick ju inte att ha en riktig sprint i den där banan, för att det var också tvära svängar och det fanns ju inga passeringsmöjligheter i princip. Så det förtog, du säger att det inte tog någonting, men det tog ju hela loppet. Det tog ju alla möjligheter för de bra åkarna att kunna passera de sämre åkarna.
Det såg inte jag. Jag tyckte mest att det var på något ställe där det ändå bara skulle bli lite utförkörning och kanske lite benskate eller någonting.
Nej, det fanns en backe att gå förbi på och det var that's it ungefär.
Men det var en rolig backe i alla fall. Den var väldigt brant.
Ja. Jo. Nej, ja, nej. Lägg ner skiten. Avgå alla.
Ord och inga visor.
Ja, nej, nu får någon måste sätta mig foten och det får lov att bli jag.
Ja, ja, men vi får se om de hörsammar dina krav.
Hur många lyssnare har ni som sitter i någon FIS längdkommitté?
Ja, tydligen inte tillräckligt många, för då borde vi ha fått makt för länge sedan.
Och när vi ändå håller på att rasa på en sak, återigen SVT, vad är det ni håller på med? Vi har pratat om det här förut och vi kommer prata om det igen, men prologen, varför kan ni inte få sända ut prologhelvetet så vi får se den? Jag försöker desperat komma in på NRK som får såklart sänder alla prologer. Vi har ju hört av oss till SVT tidigare och frågat varför. Och man säger att nej, men vi har inte, då måste vi ha folk och det var bemanning och sådär. Och det måste sitta någon och kommentera. Och det verkar vara olösbart för SVT att skicka ner Anders och Blomman, eller Jakob och Blomman in i hytten för 40 minuters kommentering innan själva loppen börjar. Men då har jag en lösning på det här problemet. Själva produktionen tror jag redan finns där. Det finns ju alltid någon schweizare som sitter och klipper upp de här bilderna. Så jag tror inte att, jag köper inte att SVT behöver ha så jävla mycket folk som ändå är där och gör där de ska. För det, så att om det är kommentatorerna det hänger på, om det är liksom Blomman och Jakobs krav som sätter käppar i hjulet, så kommer jag och Stefan i framtiden att erbjuda oss att kommentera varenda prolog som finns i den här världscupcirkusen.
Mindre mys då, mer arg.
Ja, det kommer vara så jävla.
Ja, det kan bli en väldigt arg tv-upplevelse.
Och då kommer de med den jävla pucken igen. Nej, nu kommer de med den jävla pucken. Ja. Varje åkare.
Ja. Eller så ska jag uppmana Sportbladet att köpa prologrättigheterna så vi kan sända ut skiten hos oss istället.
Ja, det kommer bli en veritabel tittarsuccé.
Ja, men jag köper inte att NRK kan sända den, men SVT inte har möjligheten. Det är obegripligt.
Jag sitter i en längdpodd nu, men du vill alltså ha mer längdskidor på tv just nu. Otroligt det du säger.
Ja, nej, det är så. Jag vill även ha sån här kändisskidskytte som de har i Tyskland.
Ja, att det vore festligt. Det kanske vore lite svårt att skrapa ihop en uppställning här bara.
Ja, nej, men vi behöver mer sånt. Även i Sverige, det är jag helt övertygad om. Jag tyckte det var väldigt roligt när random EMD-snubbe skulle lära sig åka längdskidor. Vem var det?
Snygg Erik.
Snygg Erik.
Men var det inte Snygg Mattias?
Eller Snygg
Danny.
Jag ska
inte ta gift på det här. Någon av
snyggingarna. Det var inte Danny, det är det enda jag är säker på. Mm. Men var inte det fantastiskt tv?
Absolut.
Jag var på ett skidskytte-VM. När man fick prova att skjuta, och då fick vi först lite så här buffé, lite ost och lite så här vin. Det var Gapa, tror jag, Garmisch-Partenkirchen var det.
Vin?
Ja, sånt liksom, då på kvällen. Ja. Och så fick man skjuta. Och sen hände det där.
Farligt.
Ja, och jag hade ju liksom inga kollegor där riktigt, jag var lite ensam och så. Så jag sköt, och jag satte 4 av 5. Det hände bara plötsligt. Och jag hade liksom ingen att jubla inför. Det var ju bara tyskar där. Och jag fattade inte då att vi hade ståprickar men fick ligga ner, att det var lite handikapp. Det är fortfarande ganska bra gjort, tyckte jag. För jag hade aldrig hållit en sån där bössa förut. Nej. Men jag fick liksom inte springa som så här Björn Ferry och göra de här tokiga firandet där. Så att det var så svårt liksom att
kunde
göra
du liksom
någonting med det.
Knyta näven mot någon sådär.
Men mot vem? En lite småfull tysk bara, yes, jag besegrade dig. Det var ju ingenting att liksom... Nej, det var...
Günther på RTL var imponerad.
Det var bra helt enkelt för mig.
Men vi får väl säga så här lite i efterhand då, att det var jätteduktigt gjort av dig.
Ett tack, inte fiska efter beröm, men kan ni säga något mer om det här?
Ja.
Nej.
Vi går vidare.
Ja, nu när vi ändå har dig här, Kristoffer, så ska vi väl ta och lyfta blicken lite bredare än bara Tour de Ski också, som jag har gjort. För vi fick ju svara på en enkät samtliga här inför jul- och nyårsveckorna som gick i Sportbladet. Uppmanar alla att googla fram. Vi har även lagt ut den på Skitsnacks Facebook-sida där ni kan hitta våra eminenta svar på saker och ting, hur vi vill att det ska vara och hur vi tycker om lite random saker som Sportbladet undrar om. Men vi ska väl dyka in lite närmare på den här, vad gör vi för att lyfta världskuppen?
Ja,
du
absolut.
Du hade väl
jag skrivit om det. Jag har skrivit om det också i den här krönikan som handlar om allting egentligen bara. Jag tycker att vi ska sopa helt rent på griffeltavlan, skriva om allting vad vi ska göra, och i den här vintern så är det 16 stopp i världskuppen, tror jag. Jag vill behålla ungefär en tredjedel av dem bara. Just nu kan vi inte bära upp så mycket. Åkarna kommer inte till start alltid. Nästan alla arrangörer går på knäna ekonomiskt. La Crusoe säger, snälla, låt oss slippa skiten bara. Och Beitostölen bara, va? Ja, kör här då istället om ni vill då. Lillehammer går i teknisk konkurs. Norge, Lillehammer, herregud. Vi kan inte ha det så här. Jag tycker att världskuppen och egentligen hela skidsporten borde rensa i disciplinerna. Man har ändrat så mycket. Och skapa en mycket renare produkt att utgå ifrån som alla kan skriva under på. Om vi tänker världskuppen så skulle jag vilja att det bara fanns sprint. 10 kilometer för både dam och herr. Det kan finnas 10 kilometer, både massstart och individuell start. Det kan jag gå med på. Och en 5 mil. Och så finns stafett också. Ingenting annat finns att köra. Och det finns bara 5 eller 6 tävlingsorter. Och så kör man bara de här, alltså 3 lopp då per en fredag, lördag, söndag. Och då är vi uppe i någonstans 15, 16 lopp kanske. 14, 15, 16 plus Tour de Ski.
Men då är det alltså en fem mil typ varje...
Nej, nästan aldrig. Det kan bara finnas till exempel i Oslo. Alltså det finns, du kan köra sprint på fredag, du kör 10 kilometer med individuell start på lördag och så kör du det på söndag med jaktstart. Det finns bara fristil kvar. Det här är egentligen lite
radikalt förslag.
Men jag bara, om man börjar där så har vi en kärna. Där bredvid har du långloppen. Du har skandinaviska kuppen som folk får åka på. Lite som i tennis. Åk på din hemmatävling. Åk på det här du och sådär. Det är lugnt sådär. Men här ses vi och gör upp världseliten. Och då bygger man de här orterna. Och då har man en svensk stopp. Vi har ett finskt, vi har ett norskt. Vi har ett förmodligen tyskt och till exempel italienskt. Eller något liknande. Och då bygger man de orterna så mycket man kan. Man väljer platser där det kommer mycket folk. Man stöttar de här. Man mer än dubblar prispengarna i det här. Och man verkligen satsar därifrån. Och man får åkarna med på det här tåget. Och man rent av inför någon form av sanktion eller tvångsmedel för att få nationen att ställa upp i sina bästa lag där. Det vill jag ha. Jag vill ha så strikta och hårda tag här nu för att rädda och lyfta den här världskuppen. Så vi får se om det skulle jag
tycka. Men det är ju extremt radikalt. Men varför inte ta det i så fall till nästa steg och köra som de gör i långloppskuppen och bara köra proffslag istället? Som i många andra sporter, cykling och motorsport.
Nej, men det tycker jag är ett steg i fel riktning. Jag tycker det som bär sporten tycker jag fortfarande är att vicka ska på Norge, som det har varit de sista decennierna kanske.
Ja, men Norge vinner ju hela tiden. Det är inte roligare att hålla
ja,
på.
Ja, fast nu är Ryssland där och Sverige petar på dem i damsprint. Ryssland petar på dem i ganska mycket grejer nu. Och där och ruckar lite på det. Så det tycker jag inte alls. Men jag tycker att om Sverige med Ebba och Charlotte hade ställt upp hela tiden, så hade Sverige kunnat få en. Och nu tar jag det här bara helt från ingenstans. Men Sverige har väl inte haft en vinnare i världscupen på damsidan, va? Det kan de inte haft.
Nej.
Det kan de förstås inte haft. Nej, det kan de inte. Jag har inte
Charlotte Kalla har aldrig vunnit.
Nej. Precis. Jag tycker det borde vara i högsta fokus att få en svensk vinnare. Och vi har haft chansen i år. Eftersom Johaugen beskiljer sprinter. Men eftersom det inte satsas och eftersom världscupen är för smetig och kletig och den är för svår att vara med hela tiden, så går inte det. Och jag tycker att det är fel. Jag hade mycket hellre sett att man går lite sug i magen varannan vecka typ, i knappt det är det världscupen. Och så kan man se dem lite på hemmaplan igen, man kan se dem lite, nu är de där i Slovenien och kör ett lopp. Men då, den kan man liksom ta lite, det kan vara lite hejsan svejsan med distanser och sånt där. Men nu är det allvar igen, nu gäller det, nu är det det norska stoppet vi gör här nu. Här gäller det verkligen, då får man lite sug inför det. Och det blir lättare för arrangörerna att bygga intresse om man vet om att det är alltid det här som gäller i Norge eller i Sverige eller sådär. Det
är ju väldigt... Jag nyss önskade längdskidor varje dag. Ja. Det här var ett steg i motsatt riktning.
Ja, vad tror du Stefan? Längdskidsporten är ju inte direkt... Eller cirkusen, alltså det är ju väldigt traditionella... Vad ska man säga att det är en konservativ sport på många sätt. Det har ju liksom bara det hela det här med fristilsköret, det tas ju kraftåtgärder för att hålla liksom utvecklingen bakåt hela tiden. Vi ser så sent som under det här masstartsloppet i Tour de Ski, så har man stakzoner eller stakfria zoner, vilket jag tycker är helt galet att man fortfarande har. Om folk har andra sätt som är snabbare att åka på, så får man väl låta dem göra det. Det är helt sinnessjukt att man inte får staka.
Men man kan införa så här gå på händerzoner lite.
Ja, här precis. Var också här plockar vi äpplenzonen. Ja. 20 meter. Men jag menar, det är helt galet. Men att något bör hända, det är ganska klart och tydligt när man ser att skidåkningen blir liksom ifrån åkt av skidskytte och andra.
Så att ni också grät framför skidskyttetävlingar Novemesto och när det är 14 000 där som kollar i den här kurvan och bara jublar och man ser liksom vallen, kommer flaggan upp där på var toppåkarna kommer ifrån. Tyskland, väldigt... Tyskland, Italien, Ryssland, Tyskland, Slovenien, Italien. Det är bara alla stora nationer. Ja. Och en polack om där och så kommer svensk och norrman i Sverige. Så, eller i längdskidåkning så är det ju så himla få länder bara överhuvudtaget. Hade man fått en polsk åkare som var i topp igen nu efter Justyna, så hade vi, då hade liksom intresset dubblats bara för att det är så mycket större länder.
Ja, men det som du är inne på, jag tror det var du som skrev det i den kolumnen, om det var någon annan kolumn, men att det är ett roligt tecken att skidskyttet, de är sponsrade av någon så här bilsponsor, medan Tour de Ski, det är en ost.
Man får en bit ost.
Ja, en ost liksom.
När jag var i Beitostölen på världscupen för några veckor sedan, så i presscentret fanns det liksom ingen mat, och det är inget synd om oss för det. För en dag två, för då kom man in där med några oststycken, den här gubben där, för att de hade inte hunnit fixa det, för de hade tagit över den här världscupen. Men då inte, alla medaljörer vill inte ha den här jävla osten varje gång.
Så var det Johaug som hade skänkt bort.
Ja, jag tror det, stora stycken ost. Så alla gick runt och åt de här stora stycken av schweizisk ost, bara tryckte i sig.
Journalisterna fullproppade ost.
Alltså vi har sånt kolesterolvärde vi, va? Så att jag ger mig några veckor till som blir jag sjuk alltså. Utav.
Men smakar du av osten?
Jag åt nävar.
Ja, då vill vi ju såklart veta betyg.
Jag hade hellre tagit en BMW.
Ja. Du säger det.
Ja. Jag sätter på skidskyttet. Det är ju stora displayer. Det åker ju bilar längs med spåren. Det är någon så högteknologisk jävla reklamskylt. Här ställer de dit en ost bara i längdsporten. Det är så himla synd.
Ja, men det är lite grann som i Jerry Maguire när han... Cuba Gooding Jr. får lov att göra reklam för en jävla möbelaffär där. Det är, alltså skidåkningen är ju Ost är ju möbelaffärsmotsvarigheten när man egentligen vill ha the big four, bilar, läskedryck och allt vad det nu är liksom. Och sen får man ost istället.
Ja. Du, jag vill bara ta vid en tråd som du pratade om där, att längdsporten är så konservativ. Det där är ju en paradox verkligen, för att det finns ju nästan ingen sport som har förändrats så mycket som längdskidåkningen. Den ser ju inte alls ut som den gjort. Jag menar inte bara att skaten har uppfunnits, för det är ganska länge sedan, eller att skidorna har bytt material.
Ja, men skatingen var ju också belagd med ett stort motstånd. Liksom.
Ja, men det där är självspäkning för sporten. Dels håller de på att ändra sig hela tiden, och så är de förbannade för att de ändrar sig. Det är som en person som går till frisören var fjärde dag och bara, jag ska färga lite lila hår. Och så bara, nej, inte lila! Alltså, vad gör de? De inför saker som blir arga på det. Och sen utvecklar de saker som blir sura på det. Skidskyttet införde skate typ över en dag. De såg en kille åka skate en gång på 80-talet är det här, va? Två dagar senare körde alla skate. De tränade på det jävligt fort där. För de insåg att det här var ju mycket, mycket bättre. Ja. Skidåkningen är fortfarande någon sorts limbo. Vet inte hur de ska göra. Men de inför sprint och sprintstafett. Och de inför skiathlon så de tar bort sen. De byter hur man skidbyter. Man ska ha sig en maxlängd på stavar och på skidor. Och allting förändras så i sån takt att hade tennisen gjort det så hade man spelat tennis med ett ägg. Ett kokt ägg kan man säga tennis med. Så jävla radikala är skillnaden när man gör längdskidor. Och ändå är man på något sätt säger så här, vi ska värna det gamla. Men det gör ni ju inte, inte på något vis. Ni förändrar, alltså på ett decennium, på 10 år förändrar man helt och hållet vilka distanser man kör och på vilket sätt man kör. Det är ju helt sjukt att sporten har den självbilden, att den är konservativ. Den är ju den som är längst i framkant för att förändra sig hela tiden.
Ja, men vissa saker verkar inte gå att rucka på. Det här med distansskillnaden mellan kvinnor och män fortfarande. Det är inte ens något som ens pratas om i världen, nej, längdvärlden. Nej, varför gör det inte? Du som
men vi har fått roliga gupp.
Ja, vi har fått roliga gupp. Jag menar, ibland är det till och med så att herrarna på sprinten ska åka en liksom 300 meters extra slinga.
Mm.
Som att, varför då? För att de skulle tycka att det var lite pinsamt på kvällen på hotellet annars. När de fick lov att säga att de hade åkt lika långt som damerna idag.
Nej, det ska man ju säga, absolut. Det är ju någonting jag har försökt skriva om lite i vinter. Och några få längdtexter jag skrivit om. Just de olika distanserna, de är helt poänglösa. Och jag blir glad när Niklas Jonsson, som är våran representant i FIS längdkommitté, alltså gamla Silver Niklas, när han är en spännande och cool man tycker jag, som är öppen för mycket förändring och sånt. Och han pratar om att visst har vi pratat om att ha en 5 mil för damer, kanske på prov först, men ändå ett ganska viktigt prov. Och han säger att ett argument mot att jämna ut distanserna är att damerna inte klagar. De har själva inte bett om det. När 5-kilometersloppet som damer hade mycket förut togs bort så var de lite sura. Det var ju skönt att bara köra 5 kilometer på något vis där.
Bekvämlighet.
Men han invänder det som jag också invänder. Lyssna inte på dem. Ärligt talat, det är inte upp till damerna. Det är upp till skidsporten att välja. Vill vi att det ska vara lika långt? Eller
ja, faktiskt.
Inte?
Det är ju bara att bestämma.
Det är faktiskt gör. Tänk om friidrotten, det var jätteknäppt. Om det hade varit damerna varit kortare hela tiden. Det är bara det här konstiga på häck. 100 meter häck för damer, 110 för herrar. Jag vet inte varför, jag gissar att det har något att göra med
steglängd.
Rytmen och steglängden. Ja, för det enda, för det är så himla konstigt. Och där är jag glad att det är männen som fick det udda. 110 är ju felet där, det hör ju alla liksom på något sätt. Är man mästare på 110 meter? Ja, men vem ledde efter 100 då? Det riktiga loppet.
Ja, faktiskt. Det är ju en helt sjuk distans när man tänker efter.
Ja, men vi ska skratta åt dem som håller på med det. Det kan man göra. Men Kallor däremot, all heder och sanna Kallor.
Ja, ja. Det är ju en riktig distans.
Verkligen, ja. Verkligen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
En annan lite Tordeski-relaterad händelse som vi måste ta upp är ju Heidi Wengs förehavanden på flygplatsen i München.
Ja, vi har ju pratat om hennes orienteringsproblem tidigare.
Ja, var det förra säsongen hon körde fel och gick i mål lite tidigare än alla andra?
när hon stakade in på upploppet istället för att svänga vidare på det typ sjätte varvet som det skulle vara på någon liten slänga.
Det här var nog flera säsonger sedan, ja, det när jag tänker bra, efter, men i alla fall.
Hon upptäckte det så sent, det var det som gjorde det så minnesvärt.
Ja, ja, hon la sig ju ner och andades ut och innan hon tittade lite bakåt upptäckte att alla andra fortsatte åka.
Det var så himla dumt. Roligt. Ja.
Ja. Det har ju gått lite sist och där för Heidi Weng den här säsongen. Det är ju bara nu i Tour de Ski hon har haft något enstaka litet bättre lopp. Men det går ju så där lite i livet också, verkar det som. Hon lyckades på väg ner till Tour de Ski starta något slags flygplatsalarm när hon gick lite tankspridd, pratade i telefon, upptäckte att hon hade glömt sitt bagage på bagagebandet. Så vad gör Heidi Weng? Jo, hon vänder om och ska gå tillbaka in till ankomsthallen. Mm. Och där, dit får man ju inte gå tillbaka.
Nej, det får man inte. Eller, du menar från ankomsthallen?
Ja, från ankomsthallen in till bagageutlämningen.
Nej, så då blev det larm i hela flygplatsen istället. Mm. Ja, det har faktiskt jag också gjort en gång i tiden. Fast det var inte lika mycket gå tillbaka in i ankomsthallen som att det var att rycka i fel dörr på väg ut mot själva, vad heter det, där flygplanen är. Där man liksom, där man normalt sett kanske går ut och går i någon gångtunnel. Så trodde jag att jag skulle liksom ta mig ut genom någon gate och sen bara öppna en dörr och sen börja. Det här var typ i Frankfurt. Det började tjuta utan bara helvete. Jag gick bara fel. Jag stängde dem och drog snabbt som fan därifrån.
Det låter som Mr. Bean-grej. Så kom det vakter, men då råkade du vända dem. Och så med en planka råkade du slå dem i huvudet. Så föll de ner där och så gick det ut. Så började det brinna. Och...
Men jag undrar lite, det är väldigt sällan man själv behöver öppna en dörr på en flygplats. De brukar ju i regel vara öppna redan.
Ja, och man ska ju inte öppna dörrar från själva liksom terminalen ut till... själva landningsbanan, det är ju generellt dumt. Mm. Så jag kan inte säga att jag var asnöjd.
Men du läste nyheten om Heidi Weng och sa fullt logiskt.
Ja, gud. Nej, men hon hade gått och pratat i mobiltelefon om jag förstått det rätt och var irriterad. Mm. På något oklart vad hon var irriterad. Ja,
hon ville inte erkänna vad hon var irriterad.
Nej, det sa hon inte.
Men vi kan ju spekulera.
Ja, men hon kanske är lite mindre irriterad. Nu har jag ändå börjat hitta formen lite grann. Även om hon gick och typ bröt tummen här också. Såg det ut som. Hon ramlade in i någon form av plank. Reklamplank.
Man kan se det från ljusa sidan. Hon behöver inte käka massa ost i alla fall. För det får hon ingen.
Nej, inte alls.
Hon kanske har någon trevlig lagkompis som kan bjuda på lite ost i och för sig.
Ja, men det är lite lustigt det där med Heidi Weng. Hon ger ju så många olika, liksom, man får så olika bilder av hennes persona. Antingen är hon den här utstötta enslingen i landslaget som ingen verkar riktigt tycka om. Sen i nästa stund står hon och spelar in dansvideos med Yngwie Flugstad Östberg och verkar vara så jävla tjenis med alla andra. Men ja, svårt att placera den här Heidi Weng på... Vad hon är någonstans. Du som kanske har träffat henne lite mer än vad jag och Stefan har gjort, Kristoffer, vad har du för intryck?
Ja, hon gråter väldigt mycket. Ja. Alltid. Och det kan hon göra om hon vinner, blir glädjetårar. Det kan också vara att hon kommit 24 och är ledsen. Hon kan ha ramlat och är det smärttårar. Det kan vara besvikelsetårar. Men det finns också de här fjärdeplatstårarna, tredjeplatstårarna. Hon har liksom lite olika tårar så här. Det är himla spännande.
Kan man se skillnad på tårarna? Har de olika uttryck?
Ja, de stora vängkännarna ser det. Man kan se bara en stillbild på väng. Och så kan man se vilken sorts tår är den här
gången.
Det här
var en fjärdeplats tår.
Ja, det är det.
Ja, man kan liksom...
Och det går helt sömn. Många har ju liksom en gräns som man tårar när man vinner. Som Petter när han vann i Holmenkollen 2011 och grät där. Man har ju den sortens tår. Mm. Och så är det liksom en liten sån yta där från 2 till 12:e plats. Där man inte gråter eller något sånt där. Ja. Men hon har liksom så oerhört finkalibrerat nät där av olika sätt hon kan bli ledsen över saker. Och det är jäkla spännande. Jag vet ingen som gråter på det sättet.
Undrar hur mycket hon grät när hon utlöste larmet på flygplatsen.
Men hon säger att hon gick och var lite upprörd i telefon där. Ja, men inget förvånar mig mindre. Och hon skulle ha sagt att jag gick på telefon och mådde okej. Okay. Då skulle man bli väldigt förvånad. Vad menar du? Var du okej? Okay? Var du grät väl eller så? Okej, okay, tårar i alla fall.
Ja, det var någon liten okej då. Ja.
Men det går ju lite emot hennes, för jag tycker hon, eller så är det här bara ett spel utåt, men det har ju gått extremt uselt för henne den här säsongen jämfört med tidigare. Men hon beskriver ändå hela tiden som att hon är ganska nöjd med sina placeringar. Och att, ja, nej, men det kändes ändå som ett bra lopp och formen verkar kanske vara på G eventuellt i framtiden. Det låter ju som att hon borde störtböla kring sådana här.
Ja, när du säger det, sista vintern har varit lite annorlunda ändå. När senast jag pratade med henne så kom den här förbjudna tanken i mig så här: är det hennes syster jag pratar med? Eller vad fan, varför är hon inte ledsen? Alltså vad fan, hur kan hon vara okej med det här?
Ja.
För det är ju en superstjärna som bara kör så fruktansvärt dåligt. Och liksom stabilt dåligt också.
Ja. Mm. Alltså, nästan så här svenskt dåligt.
Ja.
Alltså herresidan svenskt ska vi säga nu för tiden. Mm. Nej, det är lite märkligt, men som sagt, hon verkar ju vara lite mer på gång, så att ja, hon kanske kan hitta formen lagom till VM.
Ja, hörni, jag ska snart gå härifrån, tänkte jag. Kan inte ni säga det där roliga om Hanna Öberg i alla fall, för hon knäppt du sa innan.
Ja, vi kan hoppa rakt in på nästa punkt på den här podden, för att jag såg en sak som jag upprördes mycket över. Hanna Öberg har ju varit lite av en ledargestalt när det kommer till bekämpa orättvisor i skidvärlden.
Ja, hon följde ju Charlotte Kallas exempel och vägrade sponsras av spelbolag. De gick ut.
Och det är fantastiskt med tanke på att Kalla kan dra in 18 miljoner per år utan spelbolag. Ja. Anna Öberg gör inte det i det här läget, så det är väldigt, väldigt starkt som statement. Mm.
Och speciellt som spelbolag kan ju, vi ska ju inte sticka under stol och säga att spelbolag är ju storsponsorer till Aftonbladet, eller Sportbladet och Aftonbladet överlag. Mm. Och det är ju bra. Pengarna ska ju in, va? Men det är också fint att ha Charlotte Kalla och Hanna Öberg och de som står upp och säger att nej, men vi kanske inte vill ta de pengarna som där det kan finnas sådana personer eller i spelbranschen som kanske inte riktigt har samma hänsyn till hur folk blandar sig in i missbruk och annat. Men sen går jag och sätter på tvn och ser på, ja, men typ Sällskapsresan eller vad man nu har. Jag tycker de har visat typ varenda Sällskapsresan-film, varenda Göta kanal, allt Lasse Åberg någonsin har gjort i hela sin karriär. Det är liksom på något vis sammanstrålat det här under mellandagarna.
Har Lasse Åberg gjort något annat än Sällskapsresan?
Ja, men liksom, vad heter den här lumparfilmen?
Ja, han har gjort sådana här studentglas också, ja. Man ser Musse Pigg på. Och det såg att SVT visade, under 2,5 timme visade de bara ett glas.
Ja, det kollade jag också såklart på. Man gillar ju allt med Lasse Åberg, speciellt.
Mycket obehaglig man, Viktor. Så vi ska inte stötta det här. När du tittar så visar de ju mer av den här skiten. Så sluta.
Ja, jag ska försöka. Men jag lyckades i alla fall se något som gjorde mig väldigt upprörd, och det innefattade Hanna Öberg. Det var så att hon följde Stig Strandespåret och gjorde reklam för Vita Pro. Mm. Och Vita Pro är ju ett hemskt företag. Minst i klass med de värsta spelbolagen. Det här är det här hittepåpillret som innehåller lite vitaminer och lite fiskolja och lite magnesium och skit. Och sen säljer man det som att det ska bli någon form av, du blir en världsförbättrare. Eller det förbättrar det något enormt. Fast det får man inte säga, utan man får uttrycka det som, det här är jurister med liksom på allra högsta nivå som sitter och utformar hur de får uttrycka sig i de här reklamen. För att Vita Pro har blivit fällda för att de säger att det har hjälpt dig si och så. Utan nu har man den här delikata citatet att det funkar för mig. Mm. Vita Pro funkar för mig.
Det är obehagligt, för man föder ju först rädslan. Ja, så vågar du leva utan Vita Pro? Och sen ger man ett medicin för den rädslan man själv har fött där. De gör ingenting med tabletterna. Det är det är fruktansvärt att det får säljas överhuvudtaget. Ja. Och det enda chansen att få trygga svenska kändisar, sådana som Stig Strand, som är pålitliga och trygga, att gå runt i någon jävla lövskog med en hund och säga att det här funkar för mig, för jag har så mjuka leder nu. Ja, det är förfärligt. Det här är i klass med Hanna och Amandas honungspiller som har marknadsfört på samma sätt. De bad sina följare att skriva varför det funkar för dem. Det här är fasansfullt om man vill bara ha någon sorts domare som säger att det här får ni inte hålla på med helt enkelt.
Ja, Vita Pro kommer ju undan det här på något märkligt sätt, för man, de har ju blivit anklagade 100 gånger för vilseledande reklam, men det är väl någon slags formuleringssituation som på något sätt ändå lyckas, ja, de lyckas komma runt. Mm. För det känns som man har sett Vita Pro-reklam sedan man föddes ungefär.
Ja, men det har man ju. Och det är ju liksom, det är inte bara Stig Strand. Det har ju varit, vad heter hon, Louise Karlsson, simmaren, var väl också ambassadör ett tag. Det har väl varit flera, så känner, de tar ju gärna sportmänniskor såklart. Eller före detta sportmänniskor. Men att Hanna Öberg, numera liksom OS-vinnare och liksom ett av de största namnen vi har i svensk skidskytte, ska kliva in och säga att hon använder Vita Pro, att det funkar för henne, får det att vända sig i magen på mig.
Tror du att hon har testat Vita Pro?
Absolut inte. Nej. Jag tror däremot, eller jag hoppas ändå någonstans att hon får jävligt mycket pengar för det här.
Men är det ens, till och med i deras fantasivärld, ska 20-åringar som är bäst i världen ta Vita Pro? Är det inte ens så att det riktar sig typ till gamlingar?
Jo, men det är ju precis. Och Vita Pro har ju ett sånt snillrikt system. Man binder ju upp sig. Det är ju som ett rena Viaplay-abonnemanget. Man betalar så här 450 spänn i månaden för att få hem de här burkarna som räcker typ exakt en månad. Sen bara dras det och så dras det och så dras det, så fortsätter det. Så
Viaplay och Vita Pro låter ju lite lika. Ah. Kan inte de gå ihop?
Jo. Precis. Man får ett paket varje
gång. Ja, och sådana jävla postkodlotteriet som bygger på rädsla för att du är väl inte utanför när din granne vinner. Alltså, det är fruktansvärt. Man blir så mörk. Fast nu ska jag inte säga mer, för att jag Kristoffer Bergström ska vara tjänstledig ett tag nu, för att jag hade först svårt att gå i lövskog med min hund. Men sen dess har jag börjat med en jättebra sak som med magnesiumens hjälp ge mig mjuk i knäna. Så ni ser mig i en film ganska snart.
Vad är det här för fantastisk produkt?
Det kan jag berätta lite mer om. Men den funkar.
Den funkar för dig. Ja, nej. Nej, Hanna Öberg, om du lyssnar på det här, eller om någon av dina rådgivare lyssnar, bara avbryt omedelbart, snälla.
Och du är fantastisk, Hanna Öberg. Det får man väl säga ändå.
Även utan Vita Pro.
Mer fantastisk utan.
Ja, men det var länge sedan vi vände blicken mot Ryssland och den här jävla dopingsoppan som vi pratade om ungefär varje vecka förra säsongen. För vad är det egentligen som händer nu? Nu känns det ju som att allt är som vanligt, alla åkare är med.
Ja, för det har ju skördat en del offer.
Ja, men det är som att man fattade inte hur det slutade. Och så kom det ett OS där en massa folk var borta och sen var de tillbaka och sen pratade man inget mer om det.
De var borta, de tävlade dessutom under OS-flaggen och ja, hela den biten. Nej, men det är som du säger, sen bara liksom hände det inget mer. Och man fattade inte riktigt, jaha, men är de okej nu? Är alla ryssar som är med nu rena? Eller hur är det liksom? Och vad har hänt?
Och nu ska jag ge svaret på detta.
Är de rena?
Jag pratade för en timme sedan med Kristin Helle, chef för svensk antidoping i norska. Hon har skrivit under ett upprop ihop med massa andra antidopingsorganisationer, Norges och Finlands och USA och allihopa, som är riktat mot WADA. För det som händer är att RUSADA, rysk antidopning, de fick sin avstängning hävd i september 2018 under villkor att de gav över en databas från Moskvas dopningslabb. De hade fram till årsskiftet på sig. Ganska lätt att få fram den databasen på några månader om det är akut. Det sket ryskan. Ryssarna är ganska nöjda. Den deadline gick ut för någon dag sedan nu när det här spelas in. Därför är alla andra NADOS, som man säger i det här fallet, antidopningsorganisationer, så otroligt förbannade. 14-15 januari ska WADA fatta ett beslut om vad Ryssland ska, vad nästa åtgärd blir för Ryssland. Men alla andra kräver att man måste göra fortare än så. Kommer någonting nu? Kommer ett besked nu? Och svensk antidopning, Helle, hon är lite diplomatisk och säger inte rakt ut, stäng av dem från C-fält. Men mellan raderna, de kan inte tävla utan Rosada. Om inte de anses compliant, som hon sa, så kan inte man tävla och man kan inte arrangera stora mästerskap. Så rent faktiskt så skulle det vilka dagar som helst kunna bli klart att Ryssland inte får ställa upp i VM, även fall FIS också har någonting att säga om det här, förstås. Men om det inte bär frukt, den här protesten, det uppropet, så 14-15 januari får vi något besked av WADA i alla fall, vad de, hur de vill gå vidare med det här.
Mm. Det här kommer ju, om det blir så, lite vända upp på hela säsongen, känns det som, nu när vi har, ja, men en större rysk bredd än vad vi har sett på år och dagar.
Ja, på både dam och här sidan är de ju formidabelt bra, alltså rent av bättre än Norge. Om man ser till liksom, den stora bredden. Norge har inte varit, alltså förutom Johan, har inte de haft samma skjuts på damsidan som Ryssland haft.
Nej, absolut inte. Och det, ja, det...
Men det här besvarar ju fortfarande inte frågan. Är de här ryssarna som åker rena eller inte? Vem vet det? Och hur ska man kunna veta det? Och hur ska man förhålla sig till dem? Jag såg att den här tidningen Expressen, som vi brukar kalla dem, hade någon märklig rubrik på deras sport, så här, dopingstorm efter loppet eller sådär. För då fick han Marcus Kramer, den ryska landslagsledaren, svara på dopingstorm efter loppet. Ja, det blir ju sån, det är en sån konstig rubrik. Va? När man sätter, eller när man kallar något en dopingstorm, det kanske det är, men, och då handlar det just om Nepraeva som ju var tvåa efter Östberg på massstartsloppet. Dopingstorm. Ja, men ja, då är hon lite dopad då kanske, eftersom det är en dopingstorm kring Nepraeva, eller? Eller är hon, är det en anklagelse eller vad är det?
Hon har ju en tränare som tidigare varit avstängd.
Precis.
Så det syftar väl lite grann på det, men det känns som att det spelar inte så stor roll. Det är ju bara att det är en ryss med, så kan man slänga upp ordet dopingstorm.
Jag måste ändå hålla med Marcus Kramer lite grann. Alltså när han, eller han är ju en väldigt hal figur.
Yes. Alltså, Berätta mer om dina känslor för Marcus Kramer.
Han känns som en, han skulle kunna vara med i någon form av Tintin-album. En sån där skum figur som smyger i faggorna.
Liten tunn mustasch.
Som har någon obskyr del av handlingen hela tiden. Med något att göra, men man vet inte riktigt vad det är. Han ståtar och ställer och styr med. Och sen sätter han käppar i hjulet för Tintin till slut ändå, men som lyckas ändå reda upp situationen. Det är min känsla om Marcus Kramer. Men
så halt namn också, va? Är han svensk? Är han rysk? Kramer? Är han amerikan? Man vet ingenting om honom. Är han tysk eller inte? Han är så himla slipprig där. Man måste ha koll på honom.
Han skulle kunna vara en sån här bondskurk, som inte är huvudbondskurken utan den som dör i mitten av filmen ungefär.
Ja, någon sån här, vad kallar man det? Hunch, ja, men någon, ja, sido,
ja, någon,
land, hejduk.
Ja, han är en hejduk.
En bondhejduk. Blowfish skickar fram Marcus Kramer för. Sen får han finish the job själv. Men hur som helst, han kliver in och säger att ja, men Norge, där har man haft Johaug och Sundby avstängda, men det är ingen som pekar finger till dem. Fast det gör ju, det är bara att kolla på,
ganska många.
Han borde
som
öppna
pekar
sociala medier någon gång, så ska jag säga att det är ganska många fingrar som pekas mot dem precis hela tiden. Men och samtidigt, ja, men det, alltså, det, ja, de har ju zonat sina straff och, eller sina brott, och de är, jag tycker de är välkomna, men varför ska det vara sånt fokus på ryssarna hela tiden? Och jag har så svårt att förhålla mig till det här, hur man ska, visst, hela Ryssland är ju som ett dunkel, hela dem, men individerna, det känns lite fel att att svärta ner Neprajev med dopingsanklagelser utan att...
Men det känns okej att säga att hela Ryssland är dunkelt.
Ja, men det är ju sant. Vi vet ju deras dopinghistorik bara så sent som i Sochi. Vilken mygel som pågick där. Men det här har ju ändå fått någon form av konsekvens, men samtidigt med den här känslan som du nämnde.
Ja, fast man vet fortfarande inte vad det var och vem det var och omständigheter. De är ju med alla de här Vilegshanin och de där som var avstängda. Det blev ju ingenting, men ändå är det någonting som ligger och svävar.
Det luktar nästa krönika för Kristoffer Bergström. Reda ut det här soppa nu.
Får jag snor den här grejen med Bondskurken där? Den var så himla bra, tyckte jag.
You're welcome.
Ja. Ja. Men en som i alla fall har fått nog av det här är ju skidskytten Anton Chipulin, som har lagt geväret på hyllan nu, för han orkar inte med något mer, helt enkelt.
Nej, det blev någon raid på hans hotell.
Ja, de raidade lite i rysslägret i Österrike när det var tävlingar där för några veckor sedan. Och skulle intervjua dem angående någon typ av dopningsanklagelser. Och det var väl mycket det här som fick det att rinna över för Chipulin. Nu, han åkte den här kändistävlingen.
Ja, med Ola Einar och
Domracheva. Sen var det nog. Nu är karriären över. Så ett offer har du skördat i alla fall. Fast inte avstängt, utan som bara, nej, jag vill inte mer.
Hade du någon rysspoesi på Chipulin-fallet?
Ja, men det har jag faktiskt dagen till ära.
Ja, jag vet inte, Kristoffer, du kanske inte har varit med om detta tidigare, men ett av Stefans numera halvstående inslag är att läsa rysspoesi ut efter Instagrams fantastiska översättningar av ryska captions.
Det har jag hört, det är härligt. Så nu ska vi bara luta oss tillbaka, titta på när Stefan dricker Fanta, apelsin, och läser en dikt.
Kan du ge lite bakgrund till själva inlägget också, Stefan?
Ja, men det är så att även han anklagade ryssen Nikita Kriukov. La upp ett inlägg där han skulle hylla sin kollega efter beskedet att han skulle sluta. Och då skrev han så här fint. Jag är så glad att jag lyckades med denna underbara man, Anton Chipulin, för att ta reda på vem som fortfarande är starkare, skidåkare eller skidskytt. Tack vännen för din magnifika karriär. Du har hållit märket väldigt länge och dina segrar har vuxit en hel generation. Tack Dimitri och Trifanov, utan vilket skidskytte inte skulle varit så igenkännliga, populärt i vårt land. Det är en väldigt modig sak att göra. Framför dig nu, hela livet, naken. Och vart du ska flytta bara till dig. Må Bosenka pussa alla dina tankar och gå framåt. På det goda sättet.
Ja, nu kommer en liten tår.
Mm.
Igen, en liten vängtår.
Ja. En liten vängtår.
Jag vet inte riktigt vad det betyder. Men det är ungefär som vängståren. Är det en tår av glädje, besvikelse? Eller är det bara en likgiltighetstår?
Det är vackra ord av med sig in i det nya året. Framför dig naken.
Jag tycker låt Bosenka pussa dig.
Eller? Alla dina tankar.
Alla dina tankar. Låt Bosenka pussa alla dina tankar. Det är ett ordspråk jag skulle vilja plocka med mig och använda.
Jag vet inte riktigt vem den här Bosenka är. Men
det är så fint.
Ja.
Det känns betydelsefullt. Jag vet inte varför, men det bara känns.
Ja. Ja, men med det får vi väl lämna er här då kanske för den här veckan. Och hoppas att ni kan torka era vängtårar. Och så ses vi väl och hörs igen nästa vecka som vanligt.
Och då vill jag lägga till Kristoffer Bergström här, att har jag sagt någonting dumt här nu så är det inte mitt fel, utan det är med redaktör ni skyller på då.
Som alltid. Nej, och vi ska passa på att tacka också Kristoffer Bergström för hans fantastiska medverkan i denna podd. Det ser vi fram emot redan nu när det händer nästa gång.
Absolut. Och om ni vill komma i kontakt med oss så hittar ni oss som vanligt på Facebook, Instagram, på skitsnack@aftonbladet.se. Ha det fint.
Hej då.
Hej då.